Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkomna alla kära lyssnare och välkommen Rigmor till avsnitt 39 med Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck, jag är före detta pastor och medlem i Knutbysekten och har Sektpodden tillsammans med
Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker.
Ja, idag Rigmor så... Ja, vad har vi idag för någonting på agendan? Jag tror att du vill börja med någonting, eller hur?
Ja, men absolut. Jag vill börja med, vet du, ett förtydligande som kunde kanske missförstås. För att om du minns och våra lyssnare minns förra avsnittet så påtalade jag apropå genusperspektiv. Bedömer vi kvinnor och män olika utifrån deras gärningar och beteenden? Och då sa jag att ja... Det är verkligen så i vissa fall. Och jag tycker då, så nämnde jag att jag menar utifrån de berättelser jag har fått. Och det är alltså personer som har varit med i Knutby Philadelphia-kören, orkestern och som på olika sätt blev beroende av Åsa Waldaus yngre syster som var körledare. Att hon hade som, utan att vara lik sin syster som skulle vara Kristi brud, så skapade hon ändå en maktstruktur under sig själv. Och då har jag tänkt att, men vart tog hon vägen? Är det för att hon är kvinna som man lät henne komma undan lite lindrigt? Eller, och jag tycker faktiskt att fler borde ta ansvar. Jag tycker Kim Vincent borde absolut ta ansvar. Han var församlingsföreståndare när man rekryterade Åsa Björk, och han tillät inte den vanliga kallelserutinen som man har haft i pingstkyrkor, utan det skulle vara en luftlandsättning. Så att det är några personer i ledande ställning. Och då menar jag att den här systern är en av dem också som vi skulle vilja höra mer av.
Ja, och det vi ville förtydliga var väl just det att när vi pratar om den yngre systern så var det inte Alexandra då som blev mördad, utan det finns ytterligare en syster, så att man inte missförstod det. Ja, men det var bra. Men du, när vi ändå pratar om det här igen och kommer in på det här med genusperspektiv, vilket ändå är ganska intressant, så har jag funderat lite grann utifrån min egen erfarenhet när det gäller sektledare. För jag har ju sett både kvinnliga och manliga sektledare genom mina erfarenheter, och funderat just på det här, är det någon skillnad på kvinnliga och manliga sektledare? Vad säger du, Rigmor?
Ja, skillnader är naturligtvis, men om de just skiljer sig för att de är kvinnor respektive män, det kan man ju fråga sig. Så jag kanske ska låta frågan gå tillbaka till dig som hade både manliga och kvinnliga ledare och själv under en period var en kvinnlig ledare i Knutby. Vad säger du?
Ja, nej men alltså, ja, men jag har funderat på det där lite grann och jag kan det jag tycker är lite intressant just när det gäller framförallt kvinnlig sektledare som jag har mött är att jag tycker att och jag kan konstatera nu i efterhand att jag i det här fallet Åsa då inte var nästan varken kvinna eller man, hon var ledare rätt upp och ner. Och det tycker jag är intressant just det här när man pratar om det. Och jag, de skillnader jag ser är väl, ja, jag ser skillnad naturligtvis. Sen om det är för att de är kvinnor och män eller för att det är bara olika personer i den lilla skala jag har mött, det kan jag inte svara, men att det är skillnad. Men samtidigt tycker jag det är intressant just det faktum att jag inte uppfattade då Åsa som en kvinnlig ledare utan som en ledare. Det var liksom, jag tänkte inte på honom som kvinna.
Nej.
Med de egenskaper som en kvinna har. Och jag vet inte om det är specifikt för sektledare och de drag som de har. Vad säger du om det?
Ja, men jag tror att du är inne på någonting där i dina erfarenheter som man kanske inte kan generalisera till varje sekt, men som stämmer med mycket av det jag har sett när jag har tittat på sektledare. Bland annat så, om du tittar på, man kan ju säga så här, det är i betraktarens, i mottagarens, i anhängarens öga också som vi reagerar och uppfattar en sektledare. Men om man som utomstående ser på sektledare så ser ju jag att många manliga sektledare uppfattas av citat vanliga män utanför sekten som omanliga. Om du tar den här sheike, han är ju död och begraven nu, men det var han som smiskade kvinnor med ris på stjärten och som begick övergrepp mot barn och så vidare. Han var ju omgiven av kvinnor, men han var ju en, ja, han uppfattades ju inte som en typisk manlig. Om du tittar på de här snygga, unga, karismatiska killarna i David Koresh var vi inne på häromsistens i Wacko-sekten. De här killarna som är liksom långt hår, omger sig av kvinnor och på något konstigt sätt förtrycker männen så att det uppstår likt ett haremsystem runt om där de drar till sig kvinnorna, så ser du att de är inte heller några karakarar direkt, utan det är något lite feminiserat över dem. Och om du tittar, om du tänker på Åsa Waldau, så har inte hon något typiskt, om man pratar väldigt basalt, vad då kvinnligt? Vad är det att vara kvinnlig? Jo, men det är ju dels att vara reagera kanske som i kärleken med den ömhet och känslighet och så vidare. Och om man får egna barn eller möter andras barn, att man liksom har det här lätt för det här vårdande, omhändertagande, inlevelse med den som är liten, och det gör också, eller den som är i en period av livet när man behöver hjälp, och vilket visar sig att i yrken vård, omsorg som du och jag jobbar med, så är sjuksköterskor, undersköterskor, äldrevården, barnomsorgen kvinnodominerade yrken. Där är, har, tycker du att eran kvinnliga ledare Åsa Waldau hade ett, om vi säger då, sånt kvinnligt beteende som man känner igen sig med i de yrkena till exempel. I personer som tycker om att vara med barn och hjälpa äldre och ta hand om dem som har blivit sjuka?
Nej, det kan jag inte säga idag med perspektiv, därför att snarare så gick hon ifrån det mönstret många gånger och Idag när jag ser tillbaka så var barn var ju nog något som var mest i vägen och skulle hanteras så enkelt och smidigt och undanskuffat som möjligt. Så det fanns ju inte som jag uppfattade.
Nej.
Utan tvärtom. Men jag tänkte också, när du säger det här med harem också. Så tänkte jag ju på Knutby. Så var det faktiskt ingen större skillnad mellan män och kvinnor där när det gällde just de som hade. För vi vet ju att Urban, pastor Urban, det har vi fått höra i rättegången, att han hade ju som ett harem. Han hade ju flera kvinnor som han hade omkring sig, som han kallade för sina döttrar och som han hade ett sexuellt umgänge med. Men det hade ju även Åsa.
Precis.
Hon hade ju också ett gäng män som svansade efter henne och som...
Och vad kallade hon dem?
Hon kallade dem för lyktstolpar. De skulle lysa upp vägen för henne till Jesus och på det sättet betjäna henne. Och det har ju kommit fram i efterhand att de här fanns och att de var nog fler. Och att de hade nog ett mer sexuellt uppdrag än vad åtminstone jag och jag tror många av mig runt omkring förstod eller visste. Ska tilläggas det att jag till och med många gånger tänkte att Åsa var asexuell under den tiden jag kände henne. För att jag uppfattade henne så icke-kvinnlig faktiskt. Så att jag trodde knappt hon hade sådana behov ens en gång.
Mm.
Märkligt och fånigt känner man sig idag när man tänker tillbaka. När man vet med facit i hand. Men,
Jo. Om jag jämför med hur det var i den här gruppen som jag kom att tillhöra i Zürich, så var ju Marie-Louise von Franz den kvinnliga ledaren även i den här gruppen. Och hon sa till mig att hon hade ju aldrig kysst en man. Och jag bara hoppas att hon kanske hade haft någon homosexuell, någon form av romantisk, erotisk erfarenhet. Men jag undrar om hon verkligen hade det faktiskt. För att hon kändes också på det här viset icke-kvinnlig. Och där i Zürich, där gällde ju hela tiden det här med att mannen hade en kvinnlig sida, anima, kvinnan hade en manlig sida, animus. Så där idealiserades det här att man liksom inte skulle ha egentligen någon tydligt kön, utan man skulle bli äldre, så skulle, jag vet, Marie-Louise sa att Jung hade sagt till henne att jag kan se dig framför mig. Och då var hon ung när du sitter som de gamla kvinnorna i alpbyarna och så har du skäggstrån på hakan och röker en snugga och folk kommer att respektera dig och du kommer ha ledarförmåga. Så att man liksom tänkte sig att den okvinnliga kvinnan och den omanliga mannen skulle liksom vara på något vis mer fullständig, om jag säger så.
Kan det ha haft att göra med att man då tänkte att den omanliga mannen och den okvinnliga kvinnan inte hade de behoven och därför så gick de över liksom och kunde ägna sig åt
ledare? Alltså, det var nog tyvärr med Jung som det var med Helge och med Urban, att han hade ett antal kvinnor. Han fick ett sånt där haremsystem runt sig. Så att jag tror att det är makten. Människor som missbrukar makt, de tenderar att missbruka både förtroende, sexualitet, utnyttjar andra sexuellt, för det är också ett sätt att binda människor till sig och tillfredsställa sina egna behov, och suger ut dem ekonomiskt och med gratisarbete. Så jag uppfattar det här som, det är ett uttryck för att i en sekt så blir själva gruppen väldigt primitiv i sin konstruktion. Det blir lite grann som ett haremsystem, vare sig om man tänker på våra närmaste släktingar i djurvärlden, att vi genetiskt är besläktade med schimpanser och bonobos och gorillorna och så vidare, så lever ju de i ett haremsaktigt system där alfahannen, den ranghöga hannen, den vill alla honorna liksom stå nära och bilda familj och få sina ungar med. Och lite grann det kan man också se i en sekt, att ledande män tenderar att närmast kastrera männen i underordnad position. Och jag tolkade det så när det till exempel bestämdes i Knutby att Man och hustru fick inte dela sovrum. Medan det pågick så kallad andlig strid i form av sexuell otrohet på den högsta nivån i den här ledande hierarkin.
Men det är ju intressant därför att det var ju, som jag uppfattar i alla fall som Knutby-medlem nu i efterhand och så när man har sett i backspegeln, så uppfattar jag som att det hade ju mer att göra med Åsas idéer faktiskt.
Ja,
som kvinnlig ledare.
Ja, ja. Och hon vill, det var ju alldeles uppenbart för oss runt omkring att när hon parade ihop er i arrangerade äktenskap så var det ibland så att man undrade, ja men den här unga vackra kvinnan, men varför inte hon gift? Och då var det nästan som att hon inte unnade alla kvinnor och få bilda familj, utan hon höll nere så att säga potentiella rivaler ifrån sin närhet.
Mm. Kan man sammanfatta det med att kvinnliga och manliga sektledare tenderar att bli ganska lika trots allt i de sammanhangen?
Ja, i sina beteenden tycker jag. Alltså, jag tycker så mycket om djur. Och om jag får berätta en anekdot från på 80-90-talet när jag föreläste väldigt mycket, så reste jag runt ibland och kom i min bil. Och var jag i närheten av Kolmården så brukar jag titta in där. Och nu tänker jag på en period där jag flera gånger såg det här. Man kommer så där en vanlig veckodag. Det var jag satt ensam där inne och tittade på en gorillaflock. Och det var inomhus då. Det här var vintertid. Och så kom en av skötarna där och satte sig hos mig och sa, har du sett? Vi har fått en ny hanne ifrån, jag tror han kom från en tysk djurpark. Och han var en riktig silverrygg med liksom stora. Och så, vi hoppades ju att det skulle bli familjeliv här så att vi får egen uppfödning av nya gorillor. Men du vet, det går inte. Har du sett? Och så pekade han. Och då såg man en gorillahona som satt högt uppe på den här grenen. De hade något arrangemang med lite trädaktigt där inne. Och bredvid henne så satt ett par andra gorillahonor också. Och den stiliga hannen, han sprang med en liten hötuss alldeles nervöst i hörnen. Och vågade knappt titta åt de här honorna. Och så förklarade den här skötaren för mig då att den där honan, vet du, så, hon är helt dominant. Och då följer de andra honorna henne. Och det är ingen som bryr sig om att de har fått in en riktig hanne. Så vi undrar, och hon är så dominant den här. Du ser, vi har fått sätta upp en stor plexiglasvägg mellan henne. Och det beror på att hon tar avföring och kastar emot åskådarna här. Så att om man säger att i sekten brukar man kasta skit på omgivningen, så var det verkligen vad den här honan gjorde. Och så läste jag i tidningen att hon hade blivit förflyttad till en annan djurpark i Asien där man hoppades att hon skulle akklimatisera sig och inte vara den här sektledaren. Och vad jag förstår så blev det då en ändrad dynamik i flocken och honorna börjar intressera sig för parning med den här nya hannen. Så med det här vill jag bara säga att jag menar att sekten är ett väldigt primitivt socialt system där vi människor faller tillbaka i en odemokratisk ordning där den starkaste bestämmer och anhängarna blir lydiga och underordnade på ett sätt som faktiskt inte riktigt liknar mänskliga samfund i sin bästa form.
Nej, men jag tänker på det är ju intressant därför att jag tänker på alla dessa mejl och berättelser vi får från människor som har upplevt olika sektliknande sammanhang, så blir ju berättelserna väldigt primitiva många gånger. Det handlar om väldigt låga primitiva behov som kommer fram. Och som liksom ska vinnas eller överbryggas eller förloras eller vad det nu kan vara för någonting i de här relationerna.
Ja, men nu är vi ju inne. Därför när vi pratar om kvinnorna och männen, då pratar vi om föräldrar. Och då är vi inne på mitt hjärtetema som gjorde att jag aldrig slutade att bry mig om er. Därför jag tänkte på barnen.
Ja.
För vad händer om man som kvinna inte får vara mamma, vara moderlig i sitt... Vad tänker du då? Hur var det med den?
Ja, nej, men jag tänker, som du har pratat om, just det med barnen är ju en stor fråga. Men med barnen så kommer ju också, som du säger, föräldrar. Det blir ett, de tog upp det till viss del, kom det fram i Uppdrag gransknings avsnitt av Knupen nu sist. Där några utav mammorna kom till tals hur de fick släppa barn, eller man fick inte vara med sina barn, eller det blev kontroverser därför att man särade och så vidare.
Ledningen förtalade uppriktigt sagt mammorna och sa till barn att din mamma är inte bra för dig, så du ska vara här istället.
Ja, men absolut. I de värsta fall så var det verkligen så. Och sen så fanns det ju ett spänn däremellan också, ett spann däremellan av olika typer av utnyttjande och maktutövande. Men det jag kan se som är efterhand när man själv tittar på hur det blev, så kan jag se just det här som vi pratade om förut med att en sektledare som då liksom tappar på något sätt sin kvinnlighet eller inte har den, och då där moderskapet inte blir viktigt, och man drar, och det blir att man, kan jag känna i alla fall utifrån det jag varit med om, att vara mamma suddades ut, att vara förälder suddades ut, därför att barn var någonting som kom och de skulle finnas och de skulle vara så osynliga och smälta in så mycket som möjligt i församlingsliv och i gemenskapen, så de skulle inte märkas, och man skulle inte den här naturliga kanske ensamheten man behöver med sina barn när de är nyfödda och man behöver tid, de fanns inte, åtminstone inte när det, för oss som var närmast omkring den innersta kretsen, kanske inte var så längre ut heller, det vet inte jag lika väl, men och därför så suddades ju den här kontakten ut, tror jag faktiskt. Jag kan se efterhand att barnen blev att det liksom, ja, det är liksom som ett gummiband som dras ut. Det blev inte lika tajt, det blev utspänt, och man, ja, och att man kvävde, tror jag, mycket av de naturliga instinkter som finns, som man egentligen har inom sig för att passa in i gruppen, där det krävdes att man inte skulle ha de kanske instinktiva moderkänslor som finns alla gånger. Och där tror jag att det är barn som har tagit... Ja. Varit illa.
Ja, för att det man avsiktligt bröt, och Savalda och hennes dåvarande man gällde ju för att vara experter på barnuppfostran utan någon som helst utbildning inom det fältet. Men det man bröt var ju vad vi inom psykologin kallar anknytning. Den här tidiga anknytningen mellan barnet och föräldrarna. Och det var ju deras egen son som sa att det var inte så att vi hade någon... Han saknade att de hade haft liksom äta middag bara familjen. Utan det var, jag tror han sa, kanske 5 vuxna som var lika nära honom som föräldrarna. Så att man hade ju, och den är också typisk i sektmiljöer, att barnen får växa upp i ett kollektiv. Och att man, som jag har sagt förut tror jag, att sektledare motarbetar alla typer av specifika, nära, emotionella och sociala relationer. Både nära vänner, barn och föräldrar och romantisk kärlek mellan man och kvinna. För där uppstår en förtrolighet där man börjar tänka högt tillsammans och kanske uttrycker vad man känner inte är så bra. Och det tycker inte sektledare om.
Nej.
Jag vet att när jag var nere i Zürich så oroade jag mig, och jag sa till den här manliga läranalytikern jag hade att jag kan inte resa hur mycket som helst. För hans idé var att med tiden skulle jag bo. Jag frågade vad han tänkte sig. Ja, men du kan ju bo i Schweiz här halva året och så vara hemma i Sverige halva året. Så det där är helt orealistiskt, och det skulle min man aldrig gå med på, och jag vill ju inte vara ifrån mina barn. de behöver mig. Då sa han, nej men inte när du arbetar med det andliga, med drömsjälen och the spirit of the unconscious. Och jag tror han använde ordet Gud också. Då skulle det liksom bli bra för barnen. Därför att mamma gjorde någonting som var så viktigt för mänskligheten som han föreställde sig.
Och det där känner jag igen helt och hållet, kan jag säga.
Gör du det?
Det är som att du pratar om mitt liv. Nej men alltså, det var ju precis så det var hos oss. Det om du gör, ja, mm. om du gör det Gud vill, ja. Och om du sätter honom först, då kommer ju dina barn också få vad de behöver. Och ja. Din familj får vad de behöver. Så alltså, ja. så kunde, precis på samma sätt så kunde man därför bort, liksom, använda det som ett medel för att få en att inte koncentrera sig på sin familj på det sätt som man egentligen skulle göra. Och det, precis som det här som du säger, att man inte, det motarbetades ju med familjerelationer, även inom församlingen. Att en familj åt tillsammans, hade liksom sin, utan det var mycket kollektivet, många människor runt omkring, och många vuxna runt omkring barnen, och det behöver ju inte vara fel om man har sina föräldrar närmast, men om de också försvinner iväg i utkanten, då kan det ju skapa väldigt otrygghet och känsla av att man inte vet vart man hör hemma. Men det är intressant det du säger, därför att det där känner jag verkligen igen att,
jaha. Det har vi aldrig pratat med varandra om faktiskt.
Nej, det har vi faktiskt inte. Men det är precis så var det i Knutby. Att gör du det Gud vill, då. Men det tror jag inte är särskilt anammat bara för Knutby faktiskt. Jag kommer ihåg när jag och Peter, vi gifte oss, så hade jag en gammal barndomsvän. Jag kommer faktiskt inte knappt ihåg vem det var, eller på säga, men som höll ett tal. Och då sa hon kom också från ett kristet sammanhang, att hon sa så här: kom ihåg att Gud först, sen familjen och sen församlingen. Det var någon slags mantra som man hade. Och kanske har, jag vet inte. Det är bara att jag förstår inte ens varför man ska ha den ordningen överhuvudtaget. Varför ska man prata om en ordning?
Ja, redan där är det ju något som är snett, som jag ser det. Om man i religionen motarbetar det som vi vet att barn mår allra bäst av, då bygger man ju in en problematik som gör att sekten inte kommer att bli bestående på sikt. Vilket... Men då är vi också inne på det här att barn, som jag har sagt hur många gånger som helst nu, att barn är olika. Det som till exempel, om vi går till förkunnelsen, så kanske det som, eller musiken i kyrkan, att det som för ett barn är, ja men det är lite spännande, även när det är lite kusligt, att det är lite typ spökhistoria, och att musiken är medryckande och så vidare, medan ett annat barn kan reagera på ett helt annat sätt. Och att när man, just som du beskriver, när alla barn skulle vara på ett visst sätt i eran sekt och de skulle klara sig bra om de bara var lydiga och uppförde sig som ledarna menade. Men det är först när barnen är vuxna som vi får höra vad det var som hände. Och jag skulle faktiskt vilja återkomma till någonting som vi ska prata mer om snart, i senare avsnitt. Och det är trosrörelsen, den här så kallade väckelsen, men som kom med livets ord från USA, med en ny typ faktiskt av gudstjänstordning, en ny typ av förkunnelse. Och jag kallar den för karismatik på steroider.
Mm. Ja, det är en bra beskrivning.
Vad tror du jag menar då? Vad syftar jag på, tänker du? Om du tyckte det var en bra beskrivning.
Nej, men jag ser ju framför mig alla dessa ledare som har stått framme på podiet och med, som jag tycker, känslomässig maktutövning faktiskt styrt. Och då kan man väl kalla det karismatik på steroider, för det är som att det är en upppumpad känslomässig... Ja, ska man kalla det?
Alltså det är ju ett rusliknande tillstånd, tänker jag. Med den musiken liknar popmusik. där det är profetior, det är tungotal, det pratas om övernaturligheter, det är demoner som ingen kan se och som man ber i krigstungor emot, som man liksom jagar upp. En osynlig värld som handlar om saker och ting som är väldigt känslomässigt starka. Och mitt i alltihopa, nu är det dags för kollekten, nu ska du offra pengar. Och det var mycket tal om pengar faktiskt. Och sådana här idéer som att om du har dålig ekonomi, offra, ge mycket pengar. För det är som att så. Om du sår ett vetekorn så får du ett helt ax som du kommer att kunna skörda. Alltså hela den här, det är det jag kallar karismatik på steroider. Och det här gick ju som en löpeld genom i alla fall svensk frikyrklighet på 80-90-talet. Och hur upplever man detta när man var yngre än vad du var då? Och då har vi ju fått brev som beskriver det. Och jag skulle vilja citera, vi har fått lov att citera, ska vi kalla vår lyssnare för Karin? Hur hon tog emot det här? Får jag läsa ur det ett stycke ur hennes
mejl? Ja, gör det.
Mail. Skriver Karin. I frikyrkan, den tillhör jag via mina föräldrar. Det har gått i söndagsskolan, scouterna, körer, varit på läger. Där jag lärt mig att Jesus finns fast han inte syns. Där anställs en ny ungdomspastor och en rad karismatiska evangelister. Ungefär samtidigt börjar de nattliga attackerna. Mardrömmar där jag inte vet om jag är vaken eller sover. Och där jag vaknar skrikande. Jag är 13 år. Vi är många tonåringar i kyrkan. Kyrkan är en av de få som växer. Ungdomarna är i min ålder, några år äldre och några år yngre. Ibland är vi över 100. Indoktrineringen till en amerikaniserad frikyrklighet pågår under flera år. Det talas om verklig efterföljelse. Att hänge sig till Kristus. Att leva efter Bibeln. Läsa. Be över det vi inte förstår. Vi uppmuntras att ta saker ur sitt sammanhang. Slå i Bibeln lite på måfå. Ibland blir det roligt. Men ofta känns det bra. Gud liksom talar direkt till mig. På ungdomsmöten berättas om en kamp. Inte bara om våra själar utan också om våra liv. Demoner kan attackera dem som anses vara speciellt hotfulla, de som är heliga. Vi får lära oss att klä på oss Guds rustning. Vi sjunger till och med en sång om det. Axlar, huvud, knä och tå blir pansar, hjälmen, bälteskor, bälteskor, skölden, svärdet sen, så kan vi gå. Vi är några som tar till oss budskapet lite extra. Vi ber ihop. Vi går på alla möten och vi uppmuntras hela tiden av det unga, karismatiska ledarskapet. Jag vaknar, kallsvettig, en tyngd över bröstet. Mörkret kväver mig. Jag kan inte andas. Skuggorna blir tjockare och tjockare. Jag kan inte röra mig. Känslan av katastrof har mig i sitt grepp. Jag är fången i en kropp som attackeras av demoner. Om jag bara kunde tala, kasta ut demonerna i Jesu namn. Till slut går det. Det är en kamp, men jag kan röra mig. Jag tänder lampan. Skuggorna är fortfarande levande. Tentaklerna försöker få tag i mig. Mörkret lever, tjockt som kära. Jag kan inte sova mer, inte den natten, inte många andra nätter.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är en 13-åring som är med om den här väckelsen.
Ja. Och det här är så viktigt att få höra från ett barns eller en ung tonårings perspektiv. Som vuxen måste man lyssna på hur de uppfattar det. Och inte stänga dövarna till, tänker jag.
Ja.
Det är så viktigt.
Det är ju det. Och det är ju inte så att alla barn i det här läget talar om. För att är jag attackerad av demoner så kanske jag har fått för mig att det är ju mitt i något fel på mig. Och jag ska be ännu mer för att jag kanske rent av tillhör de heliga nu då som blir attackerad av demonerna. Så det blir ju som en rundgång när man är 13 år, man är fortfarande ett barn.
Ja. Ja, och jag tänker också på andra mejl jag har fått där jag tycker mig liksom gång på gång så beskriver nu vuxna hur de som barn var övertygade om att de var syndiga och därför hela tiden liksom gick med ett minus i sina liv och hela tiden gick med en skuld och skam som gjorde dem rädda för att de skulle förlora allt. Och det är ju som barn suger ju åt sig av allt och inte i första hand det man säger utan det som man känner av, tänker jag. Och det är därför man måste vara så försiktig med vad barnen får med sig.
Ja.
Ja.
Och att barn kan ha en känslighet som barnet kan inte förstå själv. Jag hade ju till exempel, som jag var uppväxt i pingstkyrkan, så hade jag en upplevelse som jag satt på spänn för att nu börjar det på mötet, nu händer det och det var så jobbigt. Och det var när pastorn Blomgren, Alva Blomgren heter våran pastor, och den som spelade orgel, det var farbror Stadne, och då började han med det här liksom lite vemodiga tonerna och då kände jag så här att jag fick klumpen i halsen. Och så får jag tårar i ögonen för att jag råkade vara funtad så att jag är lättrörd för musik. Och min stackars pappa vilar i frid för allt i världen. Men han gjorde någonting när jag var liten som jag inte kunde värja mig mot. Och som, alltså det var, om man hade fattat hur jag reagerade mot det. Men han var duktig. Han var musiker också, så han spelade gitarr, klassisk gitarr. Och då när vi hade gäster så kunde han säga så här, titta på Rigmor nu, titta ska du få se. Och så spelade de här riktigt vemodiga tongångarna och så hade han satt en ord på det som skulle göra mig rörd. Och så sa han så här, titta nu är hon blank i ögonen, titta nu kommer tårarna. Han får stå för det faktiskt, att det där var präglande. Alltså jag tyckte om hans gitarrmusik sen. Det är kanske därför vi har Gypsy Kings gitarrmusik som vår signaturmelodi här. Och, så jag fick något gott av det också. Men det där gjorde att när jag kände att när någon började liksom spela på mina känslor, då försökte jag stålsätta mig. Jag ville inte få tårar i ögonen. Jag ville inte bli ofrivilligt påverkad av musik som jag inte själv hade valt. Och det här har jag stött på. Jag vet en ung kvinna berättade för mig. Hennes pappa var pastor. Hon hade liknande reaktion, fast i hennes fall var det orden som hon reagerade på. Och då, när de här starka orden, det här som kallas karismatik, när det börjar bli emotionellt och man känner att de vuxna rycks med och det börjar tungotal och det börjar susa och röra sig i församlingen, då stålsatte hon sig och lärde sig det som vi på psykologispråk kallar att man dissocierar. Hon brukade koncentrera sig till exempel på ett kvisthål i bänken framför ryggstödet där. Och om hon tittade och tittade in i det där kvisthålet så kunde det bli som en liten öppning. Så gick hon in i sina egna drömmerier och fantasier. Och kunde liksom förflytta sig själv mentalt eller själsligt ut ur sammanhanget. Och det här, ja, att som ett försvar försöka liksom stålsätta sig. Det här barnet, det kanske inte berättar. Det sitter där och ser lugnt ut, kan hända. Men det pågår verkligen en slags strid inom en själv då. När man försöker hålla emot en sinnesrörelse som börjar strömma mellan människor.
Ja, och jag tänker att det är nog lätt också som vuxen att missa ett sånt barn. Därför att de är tysta. Och de ser inte ut som att de blir påverkade. Just för att de... Som om man säger på vanligt språk, stänger av eller avskärmar sig. Och då kanske man som vuxen missar att just det barnet kanske är den som är mest behöver få höra och prata om det som har hänt eller känslorna, eller kanske inte ens ska behöva vara med.
Nej.
På den typen av möten eller samlingar där sådana sinnesrörelser är gungning. Därför att det är jättesvårt för ett barn att tolka. Det är ungefär, jag tänker att det måste ju vara ungefär som växa upp med föräldrar som är fulla. Mm. Av alkohol. Att man blir annorlunda, man blir konstig, det är skrämmande för barnen, det blir ogreppbart, det blir högljutt, det är läskigt för ett barn när mamma och pappa inte är som de brukar vara, eller när vuxna inte är som de brukar vara, utan
precis,
de avviker. Och det är lite samma sak i när det blir sådana här sinnesrörelser som... Och sen återigen tänker jag det här med att man är så olika, för att jag är också uppväxt inom frikyrkan, och jag har ju inte haft det här du beskriver, känner ju inte jag igen. Jag har inte suttit i bänken och värjt mig för det, för jag har inte tyckt att det var jobbigt, så
nej,
jag har ju inte med mig det.
Nej,
och det är så olika det här. Ja, men man har ju så olika med sig därför att och det är ju det man måste komma ihåg, att barn är människor, personliga små varelser som upplever saker på olika sätt. Man måste ta hänsyn till det. Och se det och vara medveten om det.
Ja, precis. Och det är därför, menar jag, som det är så illa när man bryter anknytningen mellan barn och föräldrar. I en sekt försöker man ju bryta det. Om man tar ett extremt exempel, så har jag pratat med unga vuxna som växte upp där föräldrarna var medlemmar i Hare Krishna-rörelsen. Och Hare Krishna-samfundet, då kan de vuxna stå och hoppa. De har någon slags meditation där de står och repeterar det här. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Och så står de liksom och studsar upp och ner, har de här unga vuxna beskrivit. Och då fick man inte heller kontakt. De förstod inte varför de stod med de här glasartade blicken och lång tid, och i grupp då stod de på det sättet och hoppade, och man fick inte kontakt. Det var inte som för klasskamraternas barn när man gick hem och mamma och pappa var liksom vanliga människor som hela tiden var i närvaro med sina barn. Och sen är det ju en sak till, att både du och jag jobbar ju i sjukvården, och när det gäller det här att dissociera så kan ju det vara ett problem hos människor med emotionell dysreglerad problematik. Har du träffat någon person som har haft en patient som har haft sån problematik någon gång?
Ja, men jag har sett det, tror jag, i dess ganska så stora ytterligheter ändå, när människor hamnar just för att de har haft så traumatiska händelser i livet, unga människor som när de blir påminda om, det kan vara en lukt, det kan vara en händelse, det kan vara någon bild som frammanas eller bara en ångest som kommer som påminner om, och så blir sättet att försvara sig blir automatiskt att man, som du säger, dissocierar sig ifrån det, så man blir helt från, alltså man försvinner bort, man är inte närvarande längre.
Precis så. Har du, det här kallades ju under 70-80-talet, så trodde man ju, kallade man det här för multiple personality disorder, alltså att människor hade flera personligheter inom sig, men idag vet vi att det handlar om att man dissocierar. Har du upplevt att personer då får liksom ett annorlunda beteende, eller inte bara är frånvarande utan även agerar i det här tillståndet?
Det har jag också sett, alltså, att man blir inte lik sig, man kan kanske hantera saker på ett ovanligt sätt mot vad man gör annars. Och det blir också ett sätt att skydda sig.
Ja, det är det. Och det ställer ju till fruktansvärda problem för människan själv, men också om man ska leva i en nära relation och bilda familj och ha ett kärleksförhållande och vänskap, så är det ju på något vis grunden att man kan lita på varandra. Att den här personen inte är väldigt annorlunda. Så det här kan ha biverkningar, menar jag, i värsta fall, längre fram.
Ja, nej men oja. Ja, men det kan vara människor som är otroligt goa, mjuka, fina och som kan vända helt.
Och den här vändpunkten, det kallar man att det kan vara en trigger. När den här lukten eller minnet eller bilden eller man hör någonting som gör att man liksom snappar. Man gör det som ett skifte inom sig och så är man som någon annan. Och då har man, det kan vara en inövad försvarsmekanism som sagt, som har gjort att den här personen överlevde till exempel övergrepp eller våld när man var liten och inte kunde försvara sig.
Ja. Och om vi pratar om det i det här sammanhanget så är det ju för att man kanske värjer sig från en känslomässigt övergrepp, om man nu vill använda det. Kanske känns hårt, men ändå.
Ja, men det kan upplevas så. Och det är ju det sista de vuxna vill. Så att det vi försöker, det är ju bibringa lite människokunskap för att...
Ja, precis. Ja, men jag tänker likadant. Som förälder vill man väl veta hur man ska skydda sina barn. För jag tänker också på dessa mejl vi har fått. Så har vi fått mejl ifrån barn som haft det jättefint hemma i familjen, men ändå bibringas de här sakerna i församlingen. Men också de som har bibringats det hemma, men inte fått det i församlingen. Så det är så olika var man får det.
Ja. Vi kan ju läsa upp något. Kan inte du läsa upp något av de mailsen så att våra lyssnare förstår vad det är vi får ta del av?
Ja, men absolut. Vi skulle kunna ta... Ja, men den här till exempel. Här är en kvinna som... Ja, berättat att hon känner igen sig i, det var när vi pratade om just det här med barns upplevelser i de här miljöerna. Och då skriver hon bland annat så här: hela barndomen präglades av skuld, synd och rädsla för helvetet. Trots att den egentligen på många sätt var fin med föräldrar som älskar mig och bara ville mig väl. Kanske var jag ett känsligt barn, men framförallt ett logiskt barn som hade det jobbigt med masspsykos och overkliga händelser. Hittade alltid en logisk förklaring till under, och då följde förstås skulden. Likaså fanns många saker som klassificerades som synd. Till exempel kortspel, rockmusik, för att inte nämna homosexualitet. Rädslan för helvetet, obehag inför tungotal med mera följde mig under många år. Så det är en sån, och där tänker jag, där kom vi in på det här som vi pratade om också med, ja, men vad hon då kallar för masspsykos.
Ja, precis.
Alltså det, och känslutringar.
Ja, visst. Ja. Och det är ju för vuxna människor, det är ju någonting som man ofta eftersträvar i ett icke-religiöst sammanhang. Så är ju vad som händer, jag har varit en gång på Derby när det var hockeymatch i Norrland. Och ja, men jag hejade då på Skellefteå AIK och jag fick en sån tröja och jag fick sitta med den lokala tidningens sportredaktör, så jag fick det här förklarat för mig. Och jag kan säga, någon hade tagit ett foto som jag fick se efteråt, och där står jag upp och liksom tjuter med armarna i vägen. Och nu, efter vad vi har lärt oss om lestadianer och så tänker jag att det där var ju lykotoxia som jag stod och hoppade i förtjusning. Så jag menar, det där kollektivt, och det hade man inte gjort om man hade varit ensam där. Utan det förstärks ju runt omkring. Och tala om rockkonserter liksom, när det var sån här headbanging och när det var hårdrock och tända små ljuslågor och svänga med när det var mjukare ballader. Alltså att man betalar biljettprisen för att vara med om den här kollektiva, de gamla grekerna skulle kalla det för en dionysisk erfarenhet.
Ja.
Och att det bibringar katarsis eller liksom en inre känsla av rening.
Ja. Ja, men vi eftersträvar ju många gånger, som du säger, att få de här upplevelserna. Och det är ju inte fel i sig, men problemet är ju bara när att det kanske inte alltid är bra för barn. Nej. Att vara med i de sammanhangen. Det är väl det som är egentligen är kärnan i det vi pratar om.
Ja, bara det. Bara det. Mm. Vi unnar alla att vara med på sådana erfarenheter, även inom religionen. Men att ibland...
Ja.
Jag tänkte också... en lång text vi har fått av vår lyssnare Karin. Och i ett annat avsnitt, får jag läsa det? Vad hon säger där. Det säger hon så här. Det kommer en pastor då, har kommit ifrån Sydamerika, och där är det demoner och änglar och allt är sant. Det ser vi ofta i Sydamerika. Många gånger får vi samma besked av predikanter som är inbjudna av de unga ledarna. Det handlar om liv och död. Men i himlen lever vi för evigt. Där kommer allt bli bra. Om vi bara står ut med djävulens attacker här. Jag börjar längta efter himlen. Inte att dö, men att vara död. Det är så mycket som smärta för en tonåring. Då låter himlen som en räddning, kanske också en väg ut. Det blir början på en slags dödskult. Där kom det ordet, Emma. Mm. Här är Karin några år äldre. Hon är 16-årsåldern när hon skriver, upplever det här.
Ja. Nej, och jag tänker att jag känner igen mig i de där orden jättemycket. Men jag var äldre och jag var i Knutby.
Du hör det.
Ja, alltså den här längtan efter, inte efter att dö, men att vara död, om man förstår skillnaden, precis som hon beskriver. Jag längtar inte efter att jag skulle dö i den märks att jag skulle ha slängt mig framför en bil eller någonting. Men eftersom min tillvaro här, allt eftersom åren gick i Knutby, så blev ju tillvaron så, den blev så svår och så, alltså den liksom tog ju aldrig slut, och man kände bara hur pressat allting var, så tänkte man, precis som den här tonåringen då, fast hon upplevde sin tonårsperiod, som ju många tonåringar gör, som är jobbig. Det är ju ofta en tuff tid i livet. Så man kan önska att man slapp den tiden. Och då var det lättare att tänka att när jag är död och kommer till himlen, då blir allting bra. Då kan man längta dit.
Mm.
Och på samma sätt kan jag känna igen att när jag var i Knutby, det var som värst. Och man hade den här pressen. Och man insåg någonstans att det tar aldrig slut. För någonstans i början tänkte man ju att, att det skulle ta slut, det här konstiga vi levde i. Och växla över i någon slags vanligt liv. Och när det aldrig gjorde det, så började man ju... Och då säger jag man, för jag tror absolut att det var fler än jag som tänkte så. Eller jag vet att det var fler än jag som tänkte så.
Det vet jag också. Så längtade man efter... För jag har... fått lyssna på de berättelserna, ja.
Precis. Så kan man längta efter att få komma till himlen eller till evigheten och till någon slags lugn.
Ja.
Där man får vila faktiskt och där man får
ja.
Slippa den här världen. Så som tonåring eller som vuxen, beroende på vad man har för. Men det är ju fruktansvärt att man som tonåring innan ens livet har börjat knappt ska jag behöva tänka och känna så.
Ja. Vet du Emma, vår lyssnare Karin här, som vi kallar henne, hon har ett annat namn. Hon lyssnade också på en karismatisk predikant som är kvinna, som du kanske känner igen. Får jag läsa vad hon skriver om hur det gick till? Då har blivit 17 år. På scenen står en kvinna. Hon är som en magnet. Allas ögon vänds mot henne. Hennes röst förtrollar. Allt hon säger känns verkligt. Måste vara verkligt. Vi förstår omedelbart att hennes berättelser är sanna. Att Gud talar direkt till henne. En person som vägrade lyssna på hennes uppmaning att förändra sitt liv hamnade i en bilolycka och blev rullstolsbunden. Hon ber och Guds ande sveper in i lokalen. Tonåringar faller, skrattar, ber. Jag gråter och skrattar om vartannat. En tid senare ber vi våra ledare bjuda in henne till kyrkan. Åsa Waldau. Jag minns att jag kände att mötet var lite olustigt, men oemotståndligt. Många rycktes med. Jag också. Åsa berättar om tron, om att leva rent. Du måste inte slänga ut din tv, men om du mår dåligt av allt hemskt som visas, titta inte på tv. Du måste inte göra dig av med dina skivor, men om du mår dåligt av all sex och destruktivitet, lyssna inte på dem. Du måste inte göra dig av med dina icke-kristna vänner, men om du inte lyckas omvända dem kommer de att dra dig bort från Kristus. Budskapet är dolt men tydligt. Jag och en kompis bryter symboliskt sönder de flesta av mina få CD-skivor och jag slutar titta på X-Files. Men sen blev det inte mer, inte för min del i alla fall. Senare berättar någon att det blev en kontrovers i kyrkan efter det där mötet. Åsa var inte välkommen tillbaka. Men vi ungdomar visste inget. Ingen berättade för oss. Svept under mattan. Gör inte om det. Om din familj håller dig tillbaka från helgelsen, sa Åsa. Bryt med dem. Din riktiga familj finns i Kristus. Det var de unga kvinnorna, flickorna, som tog till sig. Många åkte till Knutby. Jag blev kvar.
Ja. Det känns nästan överflödigt att lägga till massa. För det, jag tycker det här talar ju väldigt tydligt sitt eget språk.
Ja, det gör ju det. Här, det är otroligt.
Unga, det här, den, kvinnan beskriver det ju väldigt, väldigt väl.
Jag tänkte säga att det är en författare som vill få lyssna till faktiskt.
Ja. Jag kan ju bara bekräfta precis vad jag upplevde också. Och just hur, i det här fallet då, Åsa. Det, just jag tycker det beskriver väldigt bra att budskapet var dolt men tydligt. Precis så. Skulle jag säga.
Ja, det känner du igen också.
Ja, verkligen. Och jag tycker också att det är intressant att den här lyssnaren skriver om att det blev en kontrovers. Det blev det ju i många församlingar som Åsa var i. Det här är ju inte en, utan det här är bara en i mängden av de församlingar som det blev kontroverser. Och där man just... uppenbarligen i alla fall inte gick vidare med det tillräckligt mycket för att det skulle ha stoppat henne. Eftersom hon fortsatte på andra håll.
Skulle jag säga någonting till de vuxna i den här församlingen så är ju det att när de bestämde att Åsa Waldau var inte välkommen tillbaka, att de skulle ha förklarat varför för ungdomarna. Inte som Karin här skriver, sopat under mattan, utan förklarat. Var det var. Och det kan jag säga, det är någonting som jag har saknat i den här hyperkarismatiska typen av församlingar. Därför att man har profetior och eldar upp stämningen och det känns övernaturligt och så vidare. Men följer man upp profetiorna? Alltså pröva allt och behåll det goda. Men vad gör man med det onda? Säger man det? Har man en uppföljning där man förklarar? Hörrni, en gång om året så borde man ju ha någon typ av återvinning. Där man säger, hörrni, det här, kommer ni ihåg den profetian? Här skrev vi upp att det var det och det som profeterades. Men det blev ju inte så. Eller det här, och det blev ju så. Att man gör en utvärdering. För gör man inte någon utvärdering, då kommer man ju inte vidare. Då står man ju och stampar runt på samma fläck, tänker jag.
Ja. Jag kan inte annat än bara hålla med dig. Och jag hoppas ju och tror ju att hela Knutbyhistorien ska göra att man kanske lyfter på stenar och tittar vad har varit, hur har historien sett ut, vad behöver vi utvärdera, vad blir bra, vad blir mindre bra. Och då menar jag inte bara i Knutbyförsamlingen, för det är ju ganska lätt att se. Men på alla andra håll, där det också har, som vi förstår, begåtts övergrepp eller... där man kanske inte har gjort allting på bästa sätt.
Ja.
Och det kanske man inte kan förvänta sig heller alla gånger. Vi gör ju fel, vi är människor. Men vi måste ta ansvar för det och vi måste kunna prata om det. Och vi måste lyfta det ljuset så att inte man sopar det under mattan.
Ja, jag tänker det. Att de vuxna säger till de yngre, vet ni, vi gjorde ett misstag. Vi förstod inte att den här predikanten som vi bjöd in skulle föra med sig det här och det här och det här. Så därför är hon inte välkommen tillbaka. Alltså man förklarar inte. Och då blir det som i den här, om man tar Knutby-sekten, uppstod ju genom att den dåvarande församlingen trodde sig ha fått en profetia om en herrens tjänarinna och fick för sig att det skulle vara Åsa Waldau. Men efter allt mordförsök, lidande, lögner och så vidare, så kan vi konstatera att det var inte herrens tjänarinna som kom.
Mm.
Har man gjort en utvärdering av det? Har man liksom tänkt runt det? Jag bara känner att annars så blir det ju som de här estradkristendomen där man har underhållning och så sjunger man och spelar och sen går man hem och tycker att det var en härlig känsloupplevelse. Men det för ju liksom inte utvecklingen, tänker jag, framåt.
Nej, jag tänker att det är ju lätt att profetera och prata när man inte behöver gå tillbaka och ta hand om det man har åstadkommit eller det man har förstört eller det som kommer i bakvattnet. Och det är väl tyvärr, och många gånger så kanske det är resepredikanter som far runt och de profeterar lite här och var och sen så åker de vidare och så lämnar de efter sig. Jag tror man ska vara oerhört försiktig med det. Väldigt, väldigt försiktig med det.
Jag tror det också.
Du vet vad, Rigmor, vår tid har gått fort här.
Har den det?
Så vi börjar närma oss, vi börjar närma oss slut. Hur vill vi avrunda det här avsnittet, tänker du?
Ja, men jag skulle vilja ta en liten kort passus ur denna långa text av Karin. Några rader. Får jag göra det? För det är som en epilog. För då skriver hon så här. En dag är jag plötsligt snart 25 år. Jag kan mer. Men vet inget. Jag vet till exempel inte ännu att jag snart kommer att skilja mig. Att jag kommer bli vuxen. Tvingas ta ansvar för mina känslor, mitt liv och skärskåda min historia. Hantera det, mitt undermedvetna, länge förstått. Att jag som tonåring blev hjärntvättad. Det är hennes bedömning i efterhand att det var det hon var med om.
Mm.
Och det är ett begrepp som en del religionsvetare påstår inte finns, men som den som har varit med om det vet vad som menas.
Ja, och med tanke på att vi har fått höra hennes berättelse så förstår ju vi vad hon lägger i orden.
Ja.
Och kan inte annat än hålla med.
Ja. Och det kan vara en lång rehabilitering efter den insikten som hon antyder här i texten. Vi får verkligen tacka Karin för att vi fick löfte att använda den texten.
Tack så mycket. Ska vi stanna där idag?
Om du säger det, Emma.
Ja, tror vi behöver göra det. Tack så jättemycket.
Tack.
Ha det bra.
Ingen. Tack själv.
Alla andra lyssnare.
Ja, tack alla lyssnare.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.